Hej och välkommen till Bibelpodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Hoppas du har haft en bra ledighet och ett bra avslut på året 2017. Nu är vi inne i 2018. Och för att starta året på bästa sätt så släpper vi del 2 i ett tema som vi har haft som heter Guds ledning. Där vi pratar just om hur Gud kan leda oss i vardagen. Det du kommer få höra alldeles strax är ett panelsamtal med 3 stycken personer. Tyvärr så fick vi inte med första delen av panelsamtalet. Men vi tyckte ändå att det var så mycket guld i det här samtalet så att vi ville släppa avsnittet i alla fall. Du kommer få lyssna på 3 olika personer. Den ena heter Johan Eriksson. Han jobbar som pastor i Pingstkyrkan i Huskvarna. Vi har också med oss Richard Esteban Sanchez Munoz som säger själv att han kallas för Ricky. Han jobbar som ungdomspastor i Hedvigslundskyrkan i Gävle. Och slutligen så har vi Matilda Pitik som också är ungdomspastor men i Pingstkyrkan i Hässleholm. Så jag får önska dig en god fortsättning och hoppas du får ut någonting av det här samtalet. Tycker du att det var intressant och bra så dela gärna med dig till människor som du känner. Så hörs vi snart igen. Ha det så bra.
Vi pratar om det här med att vi är ledda av Gud. Så kan vi vara med om de här stora händelserna. Man kanske är med i någon konferens och man ser något helande eller så går man ut på stan och gör någonting. Det är väldigt liksom specifikt. Men sen är vi tillbaka i våran vardag, vare sig vi vill det inte. Man går till skolan, man går till jobbet, man pluggar. Hur kan vi lära oss att se att Gud leder oss i det lilla och i det vardagliga? Hur ska man liksom hitta det, att Gud leder mig i det här? Och vad ska man tänka på då?
Gud är vardag. Jag tänker så här, visst, det häftiga kan ju hända på konferens, men varför kan det inte hända på busshållsplatsen? Varför kan inte Gud använda mig och be för min kompis i klassrummet till helande liksom? För mig är Gud vardag. Och jag tror att när jag har fattat att Gud är vardag så händer sådana här saker i vardagen. Jag tror att det kanske är lättare på konferenser och sånt här, för att man är omringad av människor som tror på Gud. Men man är aldrig ensam i vardagen. Jag tänker ju att jag går där med Jesus som håller mig i handen. Och så får jag liksom med och se. Och det är först när jag tror på att det liksom, som temat är, att det som jag egentligen inte tror på kan hända, händer. Så att jag tänker att man ska ha en förväntan, en längtan, en iver.
Så när man går till skolan nästa vecka, då ska man ha en förväntan på att Gud, du kan använda mig på något sätt i samtal, i liksom snacket med kompisarna och så.
Tror ni att det kan finnas ett ideal där man kommer till kyrkan och så lyssnar man på en pastor eller någon stor predikant som är runt och reser och så händer det alltid någonting på flygplatsen till exempel. Jag satt bredvid någon och så sa han någonting och så blev han frälst och så när vi landade så döpte vi honom precis utanför.
Det var Billy Gates.
Precis, tror ni att det kan vara något sånt där? Alltså att man hör ofta om en viss typ av vittnesbörd. Och att man kanske skulle behöva höra mer om de här normala sakerna som händer.
Jag tror att du är inne på rätt spår där, att vi behöver komma liksom ner till de här vardagen som du är inne på, liksom att vid busshållplatsen så träffar jag tjej som behövde höra att hon var älskad. Eller. Jag har ett exempel, jag och en av mina ungdomar, hon är här, Cornelia där. Vi var ute på ett café och skulle bara ta en kaffe. Liksom. Och så i det här kaféet så sitter en tjej och gråter. Och det tog ett tag innan vi liksom tog oss mod till oss och gick fram till henne och frågade, hej, vi kom och sätter här med oss och så snackade vi lite med henne och så där. Och efteråt så gick hon och efter några dagar så skickade hon ett sms liksom att, att hon var jätteglad att hon hade träffat oss. Och hon kom till vår kyrka sen och varit där några gånger sen dess. Och hon berättade att hon, den dagen när hon satt och grät i kafé så satt hon och skrev liksom ett avskeds sms till sina föräldrar. Så att det är liksom det här vardagliga. Menar, vi kände inte något spirituellt eller något andligt. Bara, nu ska vi gå och dricka kaffe. Vi var bara sugen på kaffe. Så att komma ner liksom mer på det här vardagliga, absolut.
Och egentligen ska man säga att jag tror att det var Gud som ledde er. Men på ett sätt så gjorde ni också någonting som man borde göra om man har bara ett vanligt sunt förnuft. Alltså här sitter en människa, jag borde hjälpa den människan. Och lite som du var inne på, Matilda, att det står faktiskt i Bibeln att det här är något vi ska göra, så jag behöver inte vänta på att Gud ska säga åt mig att hjälpa en annan människa innan jag gör det, utan hjälper jag en annan människa så är Gud med på vägen så att säga, och inte medan jag bara sitter i min soffa och väntar.
Men jag tänkte dra ett, jag gick högstadiet och folk mobbade mig för att jag var kristen. Jag brydde mig inte så mycket om det. Jag körde på. Jag sa till folk att Jesus älskar det ändå. Och det var en tjej som höll på och inte få godkänt i ett F, vad det nu är i systemet idag, i matematik. Vilket innebär att hon inte kunde komma in på en gymnasieskola om hon inte klarade matten. Så hon kommer till mig, för hon visste att pappa var pastor och tänkte att jag, vi är så heliga i min familj. Så att hon bara, du måste prata med dina pastorer i kyrkan och de måste be och ni måste fasta, för jag har hört att man gör sånt också. Och jag bara, va? Vi kan väl be nu, sa jag. Va? Kan du också be? Jag bara, du kan be.
Just.
Ja, nej men hon, jag är ju liksom inte helig. Och så, jag bara, Jesus älskar alla. Och där liksom mitt i korridoren, hon bara, men då ber vi nu. Jag tänkte att vi skulle gå liksom till sidan i något klassrum. Mitt i korridoren, när folk strömmar som mest, så får vi stå där och be för hennes matteprov som hon ska ha. Liksom. Så hon går in och gör det, jag får stå utanför och vänta. Liksom. Jag bara, Jesus, nu måste du faktiskt vara med där, för vi har ju stått och bett. Och hon kommer utspringandes med tårar liksom. Jesus var med! Ja. Det var det. Det behöver liksom inte vara han liksom blev frälst på planet. Fatta sådana här guldklimpar liksom. Var med och be för någon matteprov liksom.
Precis.
Stort. Häftigt. Men om man nu vill göra det här, tänker jag, man blir jätteinspirerad av att höra dig berätta det, Matilda. Men man känner så, åh, jag vill verkligen Gud, jag vill att du ska använda mig, jag vill att det här ska hända i min klass eller i min skola. Liksom. Har ni lite så praktiska tips på vad ska man göra om man känner sig lite rädd för att ändå, när man ser någon gråta, våga ta det här klivet? Eller man liksom får en tanke, säg det här till den, men man vågar inte riktigt, hjärtat bultar och man ska svimma och kräka samtidigt. Liksom. Har ni tips på vad man ska göra i den situationen? För att våga liksom komma över det på andra sidan. Vad säger du, Johan?
Alltså det här är ju inget sådär supertips. Men alltså, jag brukar bara att jag inte ska tänka för långt. Alltså det är ett budskap till den där personen jag ska vara med. Jag brukar tänka, alltså det första jag ska göra, det går fram till personen. Och sen brukar jag brukar lura mig själv och bara tänka att, och så får vi se vad som händer. Alltså jag vill inte, och så ska jag vill inte planera detaljer, så ska jag berätta då. Utan det viktigaste för mig blir att jag går fram och möter personen, säger hej och presenterar mig om jag inte känner personen och så vidare. Ja, eller om jag känner personen. Så att det blir, alltså ta det i steg. Alltså inte måla upp hela bilden, för det blir sällan som den bilden man målar upp i sitt huvud i varje fall.
Just det här att om Gud har sagt någonting till mig att jag ska förmedla till någon annan, att resultatet av det behöver inte vara att den personen ska bli frälst, andedöpt, döpt, bli pastor efter ett år. Liksom, utan att man sänker ribban, är det du säger? Att man...
Alltså, Gud har ju omsorg om människor. Det är ju, alltså, ibland kan man ju få på det här evangelisthjärtat att alla måste komma till mig. Och så är det ju, vi längtar efter att människor ska bli frälst och ta emot Jesus och bli döpt och allt det där. Men Jesus gick på jorden och han kände medlidande med liksom de förlorade fåren. Han ville möta dem och visa dem kärlek. Så att det kan ju verkligen vara som du får liksom ett hjärta från någon, att bjuda någon på en kaffe. Alltså det kan ju betyda hela världen för en människa. Liksom.
Så, bra,
så att möta det, liksom, börja det lilla. Liksom.
Just det.
Så bra.
Just det. Jättebra. Du har ju en story, Irena, kring...
Ja, just det här att vara trogen i det lilla och våga göra det. Jag satt hemma en gång och sen så la jag ut på Instagram en bild på en låt, en sån här textlåt liksom, som jag tyckte var... Jag kände mig inspirerad, så jag tänkte att jag lägger ut den. Liksom. Och då var det liksom, just det här att Gud vill inte att du ska springa iväg utan Gud älskar dig. Liksom, något sånt var det. Och jag tänkte inget mer på det, så jag lägger ut det där. Och så är det en tjej som ser det där och så börjar hon liksom fundera på Gud, för hon har inte haft en jättetajt relation med Gud lite så. Så hon börjar fundera, om Gud, är det där för mig eller liksom så. Och så sitter hon hemma och så får jag en väldigt så här tanke bara, men skicka till henne att du är inte ensam, utan Gud ser dig, han älskar dig, han har inte gett upp på dig liksom. Bara en
sån
grej.
Han
har inte glömt dig, precis. Och så tänker man bara, nej vad larvigt, för jag kände henne liksom, och så vill man inte vara så här den weird kristna liksom hela tiden, eller du vet så. Man tänker massa sådana tankar. funkar. Så jag tänkte, men jag bara skickar det här så får vi se. Så jag skickade till henne och i samma liksom stund som hon satt där på andra sidan då, så började hon fundera och säga, Gud, du har säkert glömt mig. Mm. Och efter att hon hade sagt det så får hon ett sms, liksom, jag har inte glömt det. Så hon skickade direkt och bara, jag tror Gud har talat. Och så fick första gudsmötet själv. Liksom. Mm. Och jag kände inte av någonting. Liksom, utan jag tänkte, en tanke, låt mig bara vara lydig. Mm. Så det är bra ju, att vara liksom, trofast i det lilla.
Men vad tänkte du och ni, Ricky, när ni såg den här tjejen? Vad var det som gjorde? För att lite rädd var du, sa du själv.
Ja, absolut. Mm. Alltså, det är, för det första så är jag äldre. Jag kan inte gå fram till en ung tjej. Liksom. 41 år gammal, lika fel. Kanske blir nedslagen och de tror liksom, att jag... Mm. Så jag sa, Cornelia, kom och åka på. Så det var ju bra att hon var med, liksom. Nej, men jag, det, alltså det handlar mer om att bara vara vaken på situationen. Och, alltså i samma ögonblick vi bestämmer att gå fram, så får vi ju lita på att Gud har en mening med det. Liksom.
Just
det. Så att det tipset, för det är det ni frågar efter. Liksom, tipset är, alltså för min egen del, det är så här. Var det själv, men... ha höga förväntningar på Gud.
Just det.
Det är jättebra.
Det är ju Gud som ska, det är han som är stor.
Precis.
Vi ska bara vara oss själva.
Så vi pratar om resten. Så är det. Är vi jätteförlåt?
Nej, det är inget.
Det var så bra. Jag bara blev exalterad. Så jag avbröt det här. Det var jätteoförskämt. Men vi pratar om det här med Guds vilja. Att man ska be Gud att låta din vilja ske. Brukar ni be det? Har ni alltid gjort det? Och vad tänker ni om man inte vågar riktigt be det? Nu var det tre frågor igen.
Nej, jag har inte alltid gjort det. På grund av att jag var rädd för försvaret. Jag började göra det när jag var yngre. Jag är uppvuxen i en pastorsfamilj. Och var helt tagen av folk som fick undervisa. Liksom, som fick leda människor redan som ung. Så vi lekte i kyrka hemma. Och jag var alltid pastor.
Lekte ni i kyrka hemma?
Ja, jag var pastor. Och min ena syster, hon var låsningsledare. Och den andra samlade kollekt. Det var alltid den yngsta som fick göra det. För vi fick alltid mer pengar då.
Det var den som var mest sugen på godis som fick ta kollekt.
Ja, precis. Nej, men då var det mormor och morfar och pappa och mamma som fick sitta där. Och liksom, och det var så fint, tycker jag. Det är ett minne som jag bär med mig. Och jag vet att när de bad i kyrka så sa de ju ofta så här, ske din vilja. Och jag bara, ja, ske din vilja i mitt liv också. Mm. Och jag som är lite rumän också, får inte riktigt, i rumänsk kultur så får man inte vara tjej och ungdomspastor, eller pastor överhuvudtaget. Och sen blev jag mobbad under högstadiet och gymnasiet, så jag har ganska tufft liv där jag slutade be. Sker en vilja, för jag var så rädd när allting säger liksom mot det jag egentligen på innerst inne brinner för och egentligen vill. Så jag slutade be för det. Och var tyst. Och jag sa att jag ska bli advokat och jag ska tjäna pengar och jag ska bygga ett hus i Spanien och jag ska ha en lägenhet i Frankrike. Och jag liksom, allting var kring pengar. Mm. Men jag gick bibelskola. Att jag bara hamnade där var ju random. Då Gud bara vände fokus liksom. Mm. Och sker din vilja fick liksom rista sig in i hjärtat. Mm. Så jag ber den bönen varje dag. Mm. För att jag... Den pausen som jag tog vill jag ta igen. Alltså, sker din vilja, Jesus. Jag är ungdomspastor idag. Mm. Jag åker ut till Serbien, jag åker ut till Rumänien. Jag tränar ledare, jag är tjej.
Wow.
Gud hade något större än vad jag trodde. Liksom. Mm. Så sker din vilja måste du vara beredd på att be. Precis. Att det är liksom, men, det händer grejer. Liksom.
Just det.
Vad säger ni, killar?
Nej, men jag tror för att kunna be den bönen sker din vilja så måste man komma till den punkten då man liksom fattar att det kristna livet är inte för mig själv. Alltså frälsningen var inte bara för min egen skull utan jag blev frälst för en annan skull. Mm. Så för att be den bönen så tror jag att man måste komma till den punkten i sitt liv då man känner att ja, nej, men Jesus här är jag och gör vad du vill. Liksom.
Precis.
Typ.
Yes.
Alltså det låter kanske enkelt, men för mig har det varit så enkelt. Så att jag liksom, jag har liksom ingen utbildning, jag har liksom aldrig avslutat mina studier överhuvudtaget. Liksom. Mm. Och nu jobbar jag som ungdomspastor, vem trodde det? Liksom. Så, ja.
Ser du det som en form av att Guds vilja har skett, alltså genom
Ja, alltså någonstans så var jag tvungen att böja mig liksom inför Gud. Och jag har ju varit kristen i 20 år bara. Och inte uppväxt i en kristen familj överhuvudtaget. Liksom. Men under 20 år, alltså ganska lång tid. Alltså jag brukar säga så här, mitt liv vände för 2 år sedan när jag sa liksom till Jesus på riktigt att okej, nu får du göra vad du vill. Och så fick jag telefonsamtal, så var det dags liksom att kliva in i rollen som ungdomspastor. Mm. Ja, bara ge ditt liv till Jesus. Och...
Det är ganska spännande. Nu har vi hört 2 stories där man, när man säger till Gud, Gud, gör vad du vill med mitt liv, så gör han faktiskt någonting som är häftigt.
Nej, och jag kan bara instämma i det. Alltså, jag tycker att jag älskar att leva livet med Jesus. När det är, alltså, sen är det tufft vissa då, men det här äventyret. Och jag tror faktiskt att om man vill ha lite äventyr i sitt liv, i kristna liv, då är det den bönen man ska be. Mm. Gud kommer alltid svara på den. Och det kan vara jobbigt ibland. Mm. Men det, alltså, det är ju så häftigt. Att se, det är då man ser att Gud verkligen är med också. Mm. När det är liksom hans vilja som får ske.
Just det.
Och när vi inte backar för det utan vågar testa. Det är nästan uteslutande de gångerna som jag sett att Gud har gjort något stort med mig i mitt liv. Det är när Guds vilja har fått ske.
Just det.
Ja, jag bara känner att det är någon som sitter här och liksom funderar, vadå, Guds vilja, men det är ingenting för mig. Jo, alltså Gud har det bästa för dig. Mm. Det bästa, det absolut bästa du någonsin kan ana. För han formar dig i sina händer och liksom han har ner en massa gåvor i dig. Och han älskar dig. Mm. Och vet, när Gud älskar någon så vill han bara det bästa. Mm. Så tänk inte, nej men Guds vilja, vad är det? Jo, men Guds vilja är det bästa för dig.
Yes, så bra.
Mycket bra.
Ska vi avsluta med några bara stories kring det här temat? Expect the unexpected. Har du någon gång bett till Gud en bön som du kanske tyckte det här är världens grej, hur ska Gud någonsin kunna svara på det här, och sen så blev det så mycket bättre och så mycket större? Ska vi börja med Johan? Eller vill du tänka lite först?
Ja, det kanske jag skulle borde kanske göra, men jag får väl dra den här, spela på det här pastorskortet, ni har gjort det också. Du vet. Jag blev pastor för 5 år sedan kanske, så där. Och jag hade en ganska bra karriär innan. Mm. På annat ställe jobbade några år i Stockholm, och det var gott liksom, det var bra och allting sådär. Men Gud hade en annan kallelse för mig. Mm. Och då fick just att få be den här bönen. Och att det landade på det sättet, att det tog mitt liv tog en annan vändning, och att liksom att oj, det var visst någonting annat. Mm. Och det hade jag, den kallelsen fick jag som när jag tog emot Jesus när jag var 17 år. Mm. Men det fick ligga och gro ganska många år liksom innan liksom, men när jag hade bett det liksom så landade det och fick kliva in i den tjänsten också.
Just det. För att ställa en följdfråga där, du sa att du bad, eller du fick kallelsen när du var 17, och sen så blev det, jag ska inte fråga hur gammal du är nu, men du behöver inte svara på om du inte vill, men du är äldre än 17 i alla fall, och det har tagit några år. Vad kan du säga till en tonåring som får en kallelse nu, som är så ivrig att gå in i den direkt, och vad kan du säga till en sån person?
Jag tycker det är ju, man kan sitta ganska lugnt i båten också. Jag har ju fått med mig massa under åren. Jag tror att alltså Gud har, det är han som har planen. Mm. Så att det jag har fått med mig, det är ju någonting som Gud har investerat i mig under tiden, som erfarenheten som har varit bra för mig i mitt liv som pastor just nu då. Mm. Så jag tror inte man behöver stressa på så, men man ska inte heller tappa det, utan man ska vara med och be under här liksom. Gärna bön, ske din vilja liksom. Men i rätt tid. Så att jag tror inte vi behöver stressa på.
Nej.
Utan låt det ta den tid du behöver.
Just det.
Bra.
Ricky då, har du samma fråga till dig? Bett en bön och så blev det så mycket bättre.
Ja, jag sitter ju här. Nej, men det är ju, alltså jag lever, jag andas, jag har en fantastisk vacker fru, jag har en dotter, jag har en... Jag har ett barn till som är på väg, och för mig var det inte självklart att sitta här idag. Mm. Utan jag bad en bön för 20 år sedan i en kyrka i Gävle och gav upp mitt liv som missbrukare. Liksom.
Okay.
Kom från ett ganska trasigt liv innan. Och så för mig blev det, alltså Bibeln säger ju att han såg mig redan i moderslivet, så jag vet inte om det var så oväntat. Men det som har blivit oväntat för mig, det är ju liksom att jag har ju fått under de här åren lära mig att Jesus vill alltid ge mig det bästa liksom. Är ni med? Alltså, jag har världens finaste fru, jag har en fantastisk dotter, jag har världens bästa jobb, jag har världens bästa kyrka som liksom tror på en. Och framförallt så är det Jesus som tror på mig. Jag känner varje dag när jag vaknar liksom att wow, förtjänar jag det här? Och det gör vi inte. Det är inte någon av oss som sitter och förtjänar, utan det är, alltså, det är ju nåd. Det handlar, oftast säger man att men jag har blivit frälst, men det, är, alltså, det var Jesus som frälste oss. Det var han som hittade oss först, och det var liksom, han gav sitt liv för oss. Och vi får bara vara tacksamma att vi får vara en liten del liksom i hans vilja i världen. Så att sitter ni här, ni som är unga, ni har ju, alltså, ni har ju hela livet framför er, men liksom, precis som Johan säger, stressa inte iväg. Men jag är helt övertygad om att alla som sitter här inne kan vara med och påverka liksom, i sin klass, och kan vara med och påverka i framtiden för vad Jesus vill göra genom er. Alltså, Jesus vill ju att ni ska sprida hans kärlek och ge hans, liksom, hans budskap till den här världen som är väldigt mörk. Så du är ju världens ljus, och det säger ju Bibeln också att vi är.
Mycket bra.
Alltså, när jag blev mobbad i sjuan, eller under hela högstadiet i gymnasiet typ, så gick folk runt och verkligen sa om man var ful, du var tjock, du stod som en elefant. Jag hade släktingar som sa det. Jag har två systrar som är väldigt smala liksom. Och vi var fem tjejer som alltid hängde, så de var ju pinsmala. Och så kom jag brukar säga att jag har fått farfars sida av släkten. Så alla liksom pekade, även till slut blev det ju även min familj liksom. Det är därför du liksom är singel, eller liksom, du kunde komma sådana här kommentarer för att du ser ut som du gör. Och det var en kväll som det här blev en kamp i mitt liv. Så en kväll jag berättade för er som var på mitt seminarium att till slut så orkar jag inte mer. Jag pallar inte mer. Jag pallar inte trycket liksom. Så jag lägger mig i min säng och jag gråter som aldrig förr, och säger till Gud att jag pallar inte det här livet längre. Jag förstår inte varför du har skapat mig så här. När hela världen pekar på liksom, nu är jag en drama queen så jag överdriver lite. När hela världen pekar på att jag ska se ut så här. Och liksom jag gråter och jag säger: Jesus, jag tänker inte hoppa framför tåg, jag tänker inte skära mig, jag tänker inte ta piller, jag tänker inte liksom skada mig, för att mitt inre är så skadat så jag pallar inte längre. Så Jesus, när jag somnar så vill jag vakna upp i din famn. Och jag ber att Gud ska ta hand om mina föräldrar, att de ska förstå varför deras dotter inte vaknar imorgon bitti. Jag ber för alla som har sårat mig, att Gud ska förlåta dem. Och jag säger: Jesus, nu blundar jag. Och så hoppas jag att jag ser dig på andra sidan. Och jag känner en fysisk kram, liksom någon som kramar om mig. Och min reaktion blir att jag tänder lampan och kollar under sängen. Det går inte att få plats med någon under sängen, för det är liksom väldigt litet avstånd. Men jag släcker lampan och ber igen liksom, och verkligen helt övertygad att jag ska få Jesus liksom ikväll. Men återigen så känner jag någon som kramar om mig, och jag hör Guds röst fysiskt. Det var första gången jag hörde Guds röst och säger: du är helt perfekt och jag älskar dig. Och jag säger inte att på morgonen så gick jag på stan sen och säger I'm walking on sunshine eller pretty woman walking down the street. Nej, det var en kamp för mig liksom. Och det är ju någonting som fortfarande sitter kvar, för att det är ju ord som har sårat. Men Jesus fick läka. Alltså liksom, jag fick ju vända hela min bild till Jesus. Söka min bekräftelse i Jesus. Jag bad varenda morgon, det var så jag kom över det liksom, eller kommer över det. Ett gode Gud, jag ser inget vackert i spegeln just nu, men jag tänker blunda, och så vill jag se mig själv med dina ögon. Så jag blundar, ber, och så öppnar jag ögonen. Och det var som att det var någon helt annan person. Och jag är så tacksam för att jag la den kvällen och den natten i Guds händer. För den här storyn som jag får berätta, mitt vittnesbörd liksom, när Gud bara sätter sitt gill, sin stämpel liksom, hon tillhör mig. Det får jag gå och berätta för er. Alltså det är ju liksom kom an, fatta vilken Gud vi har. Gud använder mig. Jag är tjej, jag är kvinna och liksom jag får gå ut och predika. Jag får liksom den lilla liksom. Lyssna inte till någon annan. Lyssna till Gud. Alltså lyssna inte på vad världen säger. Lyssna på vad din skapare säger. Jag menar, han är ju den som har skapat dig. Och jag vill verkligen liksom bara, tjejer och killar, ni är så vackra. Jag önskar ni kunde se er som jag ser, men framförallt hur Gud ser er. Så liksom, jobbar du med ditt självförtroende, din självbild och din självkänsla, vänd det till Gud. Ge det till Gud. Och Gud kommer använda din story för någon annan. Och välsigna med din story någon annans liv.
Wow, så bra.
Hörrni, nu har vi fått höra tre personer som pratar kring det här. Och jag tror, ibland så är det så att vi pratar om ett tema, men så kommer det så mycket andra guldkorn också. Och är man och lyssnar på det här och tycker det här är att det kan finnas någon där ute som behöver höra detsamma, så ska man dela det här avsnittet med någon som man känner. Det kanske är någon som känner igen sig i just Matildas story eller just Rickys story. Eller någonting som Johan har sagt. Så tycker jag att vi avslutar så här.
Ja,
och så tycker jag att vi ger en varm applåd till de här tre fantastiska människorna.